Tack Jesus Kristus för möjligheten att få ge av det vi har till ditt rike. Tack för att många av oss har så mycket pengar och så gott ställt att vi kan dela med oss. Att vi kan ge av ett överflöd. Och vi ber Gud att vi skulle få bli mer tacksamma för allt du har gett oss. Och mer givmilda. Och vi ber att varje krona som har kommit in via Swish eller som kommer sen i utgångskollekten eller via andra vägar skulle bli välsignad av dig och att vi skulle få hjälp att förvalta det på bästa möjliga sätt. Så att ditt rike får bli synligt i våra bygder och i våran värld. Vi ber att du är med oss under den här predikan och resten av gudstjänsten. Under måltiden vi ska få fira. I Jesu namn. Amen. Tre ljus brinner i adventsljusstaken och Konrad gjorde det riktigt bra, vad fint. Lugnt och sansat och jättefint läst. Bra jobbat. Och tre stycken ljus i adventsljusstaken påminner oss om att vi är mitt i adventstiden just nu. Adventstid och advent, det är ju ett ord som betyder någonting, och jag hör ibland folk säga fel där faktiskt, att man tror att det betyder väntan. Men det gör det ju inte, utan det betyder ankomst. Det är någonting som ska komma snart. Och vi fick se det förra söndagen. Ett litet barn ska födas. Jesus Kristus har kommit till våran jord en gång för 2000 år sedan. Och nu går vi in i en tid där vi ska få liksom påminna oss om den stora händelsen. Och därför är det ju en slags väntan, en förberedelsetid, advent. Men vi har den på grund av att det är någonting som ska komma. Eller någon, Jesus Kristus. Men så är det ju så då att det inte bara är Jesus som kommer till oss under adventen, utan en väldig massa andra saker också. En hel del inköp måste göras. Det är nog så att du har ganska mycket som ska planeras. Kanske mat som ska lagas. Inhandlingar av olika slag. Och en del grejer finns på att göra listan just nu. Massvis med saker kommer till oss. Och julen är ju ett stort paket av en massa olika göromål. Ett bra exempel är alla dessa ord som börjar på jul. Har ni tänkt på det? Det finns ju hur många som helst. Julgran, julbord, julöl, julost. Jag hörde till och med om julmjölk, vad det nu är för någonting. Julpynt, jultomte, julgransljus. Ni skulle kunna göra listan hur lång som helst. Julen, det är ett mastigt paket. Och det är så mycket som kommer till oss när det är jul. Så vi skulle kunna ägna den här tiden under advent åt en massa olika saker. En del skulle nog säga att den är ganska stressig. Om man går in fullt ut så skulle man kunna stressa ihjäl sig under julen. Så är det inga problem. Man kan göra allting lite bättre och lite mer för varje jul som går. Eller så kan vi ägna den åt att slå nya rekord i konsumtion. För något år sedan så vet jag att vi gjorde det. Det var 80 miljarder kronor vi la på konsumtion i vårt land Sverige. Och allting tyder på att vi snart kommer att slå det rekordet igen. Så det är någonting vi kan ägna oss åt varje jul. Och många lever rätt så mycket i butikerna och på onlinebutikerna den här tiden. Eller så kan du ägna den åt att bygga upp ditt varumärke. Det gäller säkert inte dig, men jag vet att det finns dem som lägger upp retigerade fina bilder på sociala medier för att man ska se hur fint man har lyst upp sitt hus just i år. Eller hur vackra julklapparna är under granen. Eller vad det nu skulle kunna vara. Hur kreativt man gjorde sitt julbord det här året 2022. Alltså julen, det kommer mycket som inte har med Jesus att göra till oss under adventstiden. Och just här så blir budskapet som Johannes döparen kommer med väldigt relevant. För julen är för mig ett exempel på hur hela vårt liv och vår värld just nu ser ut. många av oss känner någonstans att utrymmet börjar försvinna allt mer i mig. Det är fullt med göromål. Det är fullt med olika förpliktelser, krav, ambitioner. Man vill följa med i nyhetsflödet i telefonen. Man vill vara med på en rad olika aktiviteter. Man vill hinna med sina sociala relationer. Man vill göra karriär på jobbet. Man vill ta hand om sin familj. Och däremellan så ska man försöka också må bra. Kanske ta hand om sin kropp. Gå på viktiga föreläsningar om hur man kan ta hand om sin psykiska hälsa. Och så vidare. Det är fyllt till bredden i livet också. Och då är budskapet, bana väg för Herren, väldigt relevant. Hur gör man plats i livet för ett viktigt budskap? Hur ska det få plats överhuvudtaget när allt är så fullt till bredden? Och det var inte lättare på Jesu tid, det tror jag inte. Då fanns det ju inga butiker. Man fick göra allting från grunden, laga all mat från grunden, sy sina egna kläder, och någon skruvdragare fanns det inte att köpa om man behövde bygga någonting. Utan det tog tid då också. Och här tror jag då att Johannes har någonting viktigt att säga. Och därför så tänkte jag nu vara lite pedagogisk. Det brinner tre ljus i adventsljusstaken idag. Så jag ska säga tre saker om Johannes döparen, tänkte jag. Så det är lätt att komma ihåg. Den första kommer handla om budskapet, den andra kommer handla om hans livsstil och den tredje kommer handla om hans hjärta. Så vet ni redan nu lite grann. Och om vi börjar med Johannes budskap då. Kolla, snyggt, Kevin. Han kan han. Där kom det på väggen också. Två saker bara om detta. För det första, det verkar gälla alla. I den här texten så kommer det många olika exempel på yrken. Jag vet inte om ni lade märke till det, men det nämndes olika typer av personer. Soldater. Det fanns en antydning om att det fanns skriftlärda på plats som kanske hade koll och yrken i templet. Det fanns helt vanliga människor. Och det räknas upp den ena efter den andra i det här exemplet. Det verkar gälla alla. Det är en viktig sak. Det finns också ett allvar här. Ett väldigt tydligt allvar i det Johannes säger. Och han är frustrerad därför att det verkar finnas de i den här gruppen av åhörare som tänker att de har en smitväg vad det gäller Gud och Guds rike. Att man helt enkelt kan sitta passiv och inte behöver göra någonting. Och nu menar jag inte nåden, för den är ju såklart en slags smitväg. Men det är mer en skuldsanering, tänker jag, för den som har verkligen försökt. Men det vi pratar om här, den frustrationen handlar om att det finns människor som genom sitt löfte till Abraham för länge sedan menar att vi behöver inte göra någonting. Vi har fått en automatisk smitväg till Gud. Och jag kommer att tänka på Donkey Kong som jag spelade när jag var liten. Jag ser om det kommer en bild på väggen här. Är någon som har spelat det här spelet? Ja, vad härligt att höra. Jättekul. Jag har 16-bitars Nintendo-spel hemma och körde fortfarande faktiskt med min grabb ibland. I det här spelet så funkar det faktiskt så att om man vet vad smitvägarna är så kan man hoppa upp på en liten palm och i en tunna och så skjuts man över alla hinder hela vägen in i mål. Och man sitter helt passiv med kontrollen i handen. Gör ingenting. Superenkelt. Så är det inte med Guds rike. Utan Johannes menar att vi behöver anstränga oss. Det finns någonting här som är viktigt. Och när han har sagt det här så landar han någonstans i människornas hjärtan. Och de blir frågande och ställer en viktig fråga i den här texten. Okej, men vad ska vi göra då? Om det är så viktigt att vi anstränger oss och försöker. Vad är det du vill att vi ska göra? Och då kommer det. Och nu kan man ju tänka sig då att Johannes skulle säga så här. Ja, ni ska ta av er alla era kläder, gå med kamelhåll på kroppen. Ni ska äta honung och mjölk, ingen annan föda. Ni ska dra ut i öknen och leva ensamma så att ni verkligen inte riskerar att hamna liksom i det här klättrandet att vilja ha egen ära. Eller ni ska ta er till torget direkt nu. Släpp allt ni håller på med och börja ropa ut budskapet om Jesus. Det är inte vad han säger. Utan budskapet är: se på ditt eget vardagsliv. Se på ditt eget vardagsliv. Du behöver inte se upp några relationer. Egentligen. Du behöver inte byta jobb. Du behöver inte resa någonstans. Utan han går in i varje yrkesgrupp och talar till var och en. Jag kan gärna läsa om det efteråt. Just den tidens exempel. Men idag skulle det kunna vara att om du är chef, utnyttja inte din position för att själv växa genom att trampa på andra, utan visa att du kan lyssna, hjälpa och stötta dina medarbetare. Om du är elev, sucka inte åt varje uppgift du får i skolan, utan respektera din lärare. Var tacksam för att du har möjlighet att utbilda dig och uppskatta det som hon eller han gör för dig. Om du är konsument, tänk inte bara på priset, utan också på miljön. Också på den som faktiskt producerat produkten. Om du är rik, dela med dig. Håll inte allting för dig själv, utan arbeta för att ge av det du har till andra. Om du är scoutledare, söndagsskollärare, ordförande, pastor, diakon eller ungdomsledare, arbeta för att bereda plats för kärleken i ditt vardagsliv. Det är sammanfattningsvis vad Johannes säger när de ställer frågan: vad ska vi göra? Det handlar om ditt vardagsliv. Och det tycker jag är vackert. För det betyder att var och en av er som sitter här inne, var ni än är i livet, kan bygga Guds rike där du är. Vi är så bra på att tänka: om vi bara hade åkt iväg till den platsen, om jag bara hade gått en bibelskola, om jag bara hade bytt jobb, om jag bara hade bott i en stad, så hade jag kunnat. Nej, säger Johannes. Här och nu kan du göra skillnad. Här och nu kan kärleken få ta plats i ditt liv. Det budskapet, det var den stora punkten. Jag vill också läsa från Kolosserbrevet 3, 12-14. För Jesus är också inne på det här. Han säger så här: som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har någonting att förbrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Kärleken är vad Johannes slår ett slag för. Därför blir Jesus så frustrerad på fariséerna och de skriftlärda. För de fokuserar allt på offret, på lovsången i kyrkan, på en snygg och tydlig förkunnelse. Men de glömmer det viktigaste av allt: rättfärdighet, kärlek och barmhärtighet. Nästa ljus är Johannes livsstil. För det största med Johannes, det är inte hans ord. Han predikar fantastiskt. Så att man till och med tror att han är Messias. Det största med honom är hans sätt att leva. Och det har han gemensamt med Jesus. Att de båda är otroligt noggranna med sina egna liv. Hur de lever det. Och hur kan man då få kärleken att ta plats i ens hjärta så att det märks när man lever? Jag har ett exempel. Här är ett predikoutkast. Så här kan det se ut. När jag har skrivit, det brukar vara 3 sidor. 1, 2, 3 är det idag också. Då vet jag att det blir ungefär 20 minuter. Så jobbar jag oftast. Men när man predikar så är det så här att man ganska ofta vill säga mer. När man sitter med texterna så känner man: det här måste jag också få in. Och det här exemplet. Och tänk om jag kunde få in det här bibelordet. Och så lockas jag lite grann att gå in i sidinställningarna och ändra marginalerna. För om jag gör det, då får jag plats med ganska mycket till på tre sidor. För jag lovar, det får inte plats med en tre papper här framme. Det blir krångligt och det blir för långt. Men om jag ändrar sidinställningarna lite grann så jag får in lite mer i mitt manus, då kan jag få säga alla de där sakerna. Underbart. Men jag ångrar mig alltid när jag väl står här sen. Och det är så trångt att jag inte ser några detaljer. Och jag kan inte skriva dit några direkta stödord. Och det finns inte utrymme att vid bänken här komma på några nya idéer som skulle eventuellt kunna komma in. För allt är redan så fullt till bredden. Det låser mig när jag gör på det sättet. Här krävs det lite disciplin att faktiskt prioritera. Och nu fattar ni direkt att det här är en bild av era liv. Här är en metod som Johannes körde stenhårt. Han skalade bort vad det gäller kläder. Han skalade bort vad det gäller sociala relationer. Han skalade bort vad han skulle ägna sig åt. Talade väldigt konkret och tydligt om en enda sak. Guds rike är nära. Omvänd er. Omvänd er. Guds rike är nära. Otroligt smart att göra så. Nu är inte det ett sätt som kommer funka för alla. Men fundera på, vad finns det i ditt liv som du faktiskt skulle kunna skala bort under en tid? Det behöver inte vara något dåligt egentligen, utan det kan vara någonting bra. Men tar man bort också det som är bra, finns det utrymme för det som är allra bäst att börja växa. Och nu är vi inne på fastans tematik faktiskt, och vi ska prata mer om det längre fram i vår. Men det är en otrolig möjlighet att avstå någonting för att någonting annat ska få utrymme i livet. Så jobbade Johannes. Och det var hans svar på frågan. Men hur gör jag då? Hur ska kärleken kunna ta plats i mitt hjärta? Jo, du kan avstå från någonting. Du behöver prioritera. Livet är begränsat. Det finns inte utrymme att göra precis allt som du skulle vilja. Du kan inte läsa alla böcker. Du kan inte umgås med alla människor. Du kan inte prioritera allting. Du måste avgränsa dig. För då, i marginalerna, kommer du också kunna se människan som du möter i stunden. Annars är det så lätt att vi går förbi när din kärlek behövs som allra bäst. För du är fylld till bredden av allt som ska få plats i livet. Det var punkt 2, Johannes livsstil. Punkt 3 nu då, som är Johannes hjärta. För det här leder någonstans vad det gäller honom. Och jag tycker det är vackert att se vad han säger i olika sammanhang. Och för att komma dit alldeles strax så vill jag berätta om en person som jag tycker är inspirerande. En ungdomsledare som jag jobbade med för några år sedan. Han är en sån här person som fyllde hela rummet. Det finns såna människor, ni vet, som kommer in och allting handlade om honom. Han var så magnetisk som människa. Och då är det lätt att sätta sig själv på höga hästar. Men det gjorde han faktiskt inte. Utan han hade ett armband på sig som jag la märke till. Som alltid satt runt hans arm. Och som jag senare förstod hade påverkat många av ungdomarna runt omkring honom. För flera år senare intervjuade jag en kille som hade varit en av hans lärjungar och frågade honom, vad finns det för bibelord som du älskar? Som betyder något i ditt liv? Och då nämnde han det bibelordet som jag vet stod på hans armband. Och då stod det så här. Jag går upp en bild först här. Jag kan ta bilden först. Det här var tecknet som stod på armbandet. Det står he. Och sen är det ett tecken. För den som läst matematik betyder det större än jag. He is greater than I. Han är större än jag, var budskapet. Det är Johannes döparens egna ord. Och vi kan läsa det själva nu i Johannes 3:30. Det här var Johannes sätt att tänka. Han, Jesus, ska bli större och jag, Johannes, ska bli mindre. Så tänkte ungdomsledaren i allt han gjorde. Och det märktes ju längre han vandrade med Jesus att det också blev så. Det är Johannes hjärta. Och det är därför som han, när Jesus kommer fram till honom i Jordanfloden, utbrister: nej, jag kan inte döpa dig. Det är du som skulle döpa mig. Därför han visste att Jesus Han var så mycket större än honom. Och det där hjärtat som Johannes har, det tror jag är en viktig sak att sträva efter som en Jesu lärjunge. 2016 så gick jag in i min första föräldraledighet. Jag hade jobbat extremt mycket åren där innan. Ny pastor, full av ambitioner. Jag var skittrött faktiskt när jag väl gick in i föräldraledigheten. Så den föräldraledigheten kom som en räddare i nöden. Så hände det en spännande sak. En kväll så satt jag med Josef i famnen. Han hade somnat och tittade på nyheterna. Och plötsligt när nyheterna går igång kommer en sändning om vad som just då är en av de stora huvudnyheterna och har varit det under ganska lång tid. Nämligen ännu en flyktingförläggning hade brunnit ner. På grund av att människor som inte tycker att dessa människor är välkomna i Sverige helt enkelt har tänt på det hem som man har vandrat mil för att äntligen få komma fram till. Och det året så brann det 92 stycken flyktingförläggningar i Sverige. Alltså det var en sån otroligt hög siffra. Just då när jag satt där så kände jag plötsligt hur tårarna började rinna. När jag lyssnar på inslaget. Och jag blir förkrossad över hur man kan göra så här mot en människa som redan ligger slagen till marken. Att man eldar upp det som äntligen skulle bli hennes hem. Och min poäng här är att jag under ganska lång tid hade hört och sett det här många gånger. Men inte blivit berörd. Det hade inte tagit sig in i mitt hjärta därför att jag hade livet fyllt till bredden av aktiviteter och åtaganden. Men nu plötsligt, när jag klev åt sidan och ställde mig tillgänglig, fick utrymme i livet, så kände jag hur nöden kom för dessa människor. Och så tror jag det fungerar. Det är ett av budskapen som Johannes i alla fall ger mig. Hans budskap är kärleken ska få plats i ditt liv. Bered plats för Guds rike. Den som har mer än en skjorta ska dela med sig till den som ingen har. Och du som jobbar med pengar, kräv inte mer pengar av någon än vad den skulle ha gett dig. Kärleken ska få plats i våra liv och våra hjärtan. Och vi kan jobba med det genom att skapa utrymme för den. Bereda plats för Herren i våra liv. Då kan vi få ett hjärta som liknar Jesu hjärta mer. Det är att följa Jesus. Så frågan till dig är egentligen, finns det någonting som du skulle kunna plocka bort den här julen för att budskapet om Jesus Kristus skulle kunna få landa i ditt hjärta? Och så att människor som du möter som behöver dig skulle få bli synliga för dig. Och så att du kan ge av det du har precis där du står. Fundera på det. Tack Jesus Kristus för det här budskapet och för Johannes döparen som levde sitt liv för att ditt rike skulle bli synligt genom honom. Tack att vi kan få bära samma frukt om vi vill. Vi kommer inte klara det alla gånger, Gud, och vi vet att du är nådefull, men du vill att vi ska sträva efter det. Efter att vi ska få bli mer lika dig. Efter att få följa dig i våran vardag. Vi ber om kraft och hjälp med det. Amen.